Vi fortsätter att tala om den femte delen i vår församlingsvision, Transforming Lives and Community Through God's Love. Hur vi kan se våra egna liv och andra människors liv bli förvandlade genom Guds kärlek. Vi tror faktiskt att Gud vill det. Gud vill förvandla omständigheter, hjärtan, människors liv och omständigheter, där var vi bor, där var vi finns i den här staden. Gud vill se förvandling i människors liv. Är det någon annan som tror det? Yes, vi tror att Gud vill se förvandling. Och idag ska jag ta en lite annan infallsvinkel på det här temat att se förvandling. För att Gud ska kunna förvandla någon människas liv så behöver han få komma nära människan, eller vad? Omvänt, människan behöver låta Gud komma nära, eller hur? På något sätt måste vi låta Gud få bli närvarande där vad vi vill se förvandling. Och en av vår tids sjukdomar, en av de saker som verkar bli bara värre och värre ju längre tiden går, är hur upptagna vi är. Livet verkar bara spinna fortare och fortare och fortare. Varje år klockar man alla datorer liksom att räkna snabbare. Alla flygresor ska bli kortare. Allt ska gå snabbare. Konstant ska allting gå snabbare. Vi multiplicerar takten år för år. Det är inte en sån här jämn ökning utan det är en exponentiell kurva. Och då är min fråga det här. Har vi tid att vara närvarande? Är vi tillgängliga för Gud att förvandla oss? Jag tror att det är en väldigt, väldigt central fråga för varenda en av oss att ställa sig i den här tiden som vi lever i. Har jag tid att vara närvarande för Gud? Om jag längtar efter förvandling, låter jag honom bli närvarande i mitt liv? Eller ska vi säga så, tillåter jag mig själv att bli närvarande här och nu så att Gud kan nå mig? Vi är aldrig just här. Via våra telefoner och datorer så är vi alltid där och där och där och där. Via vår arbetsstress, pressen vi upplever på jobbet. Om vi inte är fysiskt närvarande på jobbet så är vi mentalt alltid på jobbet. Genom alla självutvecklings- och förbättringsbudskap i den här världen så är vi alltid i en framtid som vi drömmer om. För oss själva eller för vårt liv. En bättre, någonting färdigare, någonting mer. Vi är alltid närvarande där någonstans i framtiden istället för här och nu. Vi är aldrig just här och nu mer. Och då frågar jag dig, var ska Gud få bli närvarande så att han kan förvandla? Var finns utrymmet för dig i ditt liv att Gud får bli närvarande så att han får vara det stora i ditt liv? Den som förvandlar. Och det jag vill styra in dagens predikan på, det är sabbatsdagen. Det är vilodagen. För jag tror på sätt och vis om det är ett bud i Bibeln som vi bryter mot mer än alla de andra 9 budorden så är det sabbatsbudet. Har du tänkt på det? Det är faktiskt ett av de 10 budorden. Gud ger oss en gåva. Han ger oss en dag i veckan för att vara närvarande, för att vila, för att bli mer närvarande för varandra och för honom och lära att känna honom som kan förvandlas ännu mer. Det är i första hand inte ens ett bud utan det är en gåva Gud ger. Det här kommer långt innan budorden. Det börjar från första sidorna i Bibeln. Så nämns vilodagen, eller hur? Vi ska se på vad Jesus säger också, men vi ska gå tillbaka till början för att se vad säger Gud egentligen om den här dagen, om vilodagen? Är du med mig? Vill du höra vad Gud säger? Yes, bra. Första Moseboken 2, vers 1-3, så står det så här. Du vet, Gud har skapat allt annat, 6 dagar har gått och så står det så här. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Och då kanske vår spontana tanke är, oj, Gud skapade hela världen, han måste faktiskt ha varit trött. Det kanske är det vi oftast kopplar vila till, att Gud måste verkligen ha varit trött efter att ha skapat hela världen. Liksom jag försöker skapa någonting lite, liksom baka någonting eller göra en maträtt och säga jag är helt urpumpad, jag kan ju inte laga mat överhuvudtaget. Gud skapar hela världen och han är säkert trött. Men det säger Bibeln aldrig någonstans. Istället så säger Bibeln faktiskt i sista versen av Jesaja 40 så säger han, Gud kan inte bli trött och han utmattas inte. Gud kan inte bli trött. Och då måste man börja fråga sig, vänta lite. Gud skapar vilodagen och han vilar, men han var inte överhuvudtaget trött. Vad är den dagen till för? Och förstår du att Gud vilar? Det första du kan se i den här versen, det står så här att det är den sjunde dagen. Så fullbordades himlen och jorden, hela dess härskara. Gud skapar varje dag någonting. Och samtidigt medan Gud skapar någonting så skapar han också den dagen, eller hur? Han skapar någonting och samtidigt så skapar han en dag. På den sjunde dagen skapar han faktiskt en dag till. Han lägger en dag till hela den rytm som vår jord, vårt samhälle, vår värld är uppbyggd kring. 7 dagars veckan. Han skapar det. Han sätter avsiktligt till en till dag då han inte skapar någonting annat än vilan. Han gör det medvetet. Så han skapar en sjunde dag och han ger den sitt eget innehåll. Han ger den innehållet vilan. Och Gud gör någonting specifikt på den dagen som inte skapande. Han vilar. Vila, shabbat, som det är på hebreiska, det betyder att upphöra med. Det betyder att avsluta, att vila, alltså att inte göra. Gud upphörde med att skapa för att det var färdigt. Om du frågar en jude, vad gjorde Gud på den sjunde dagen? Så svarar han skapar sabbaten. Om du frågar igen, men vad gjorde Gud då? Så svarar judarna, han vila. Det hebreiska ordet menoa som betyder lugn, klarhet, frid, vila, alltså att inte göra. Thomas Sjödin som har skrivit en bra bok som heter Det händer när du vilar, kan varmt rekommendera den boken. Hela boken handlar om vila och om sabbaten och vad den betyder. En väldigt, väldigt bra bok, min favoritbok av Thomas Sjödin. Han säger så här i den boken: skapelsens klimax är vilan. Och så fortsätter han: vilan är inte bara en eftersläng, den är skapad och därmed en del av uppdraget att vara människa. Den är en del av uppdraget att vara människa. Det betyder att tar du bort vilan, plockar du bort den sjunde dagen och dess syfte, så tappar du någonting av att vara människa. För den är satt dit avsiktligt. En annan intressant sak som jag plötsligt märkte när jag läste i den hebreiska texten i mitt bibelprogram och kollade på orden, så var jag så här, vänta lite, då, meningarna för den sjunde dagen och sabbat som kommer i meningen efter det. På den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, ny mening, han vilade på den sjunde dagen från hela det verk. De är byggda precis parallellt, så att ordet sju, den sjunde dagen och sabbat ser nästan exakt likadana ut. Ordet för sabbat, shabbat, och ordet för den sjunde, shevi, är nästan exakt likadana i den hebreiska texten. Sju Siffran 7 betyder, om du ser i Bibeln gång efter gång hur den används, 7 står för någonting som är fullkomligt, någonting som är slutfört, någonting som är färdigt, någonting du kan släppa taget om. 7 står också för förbund. Gud gör ett förbund med människan. Så den 7:e dagen firar Gud att det är färdigt. Han har fullbordat skapelsen. Det är fulländat, han kan vila från det. Så Gud slutar på sätt och vis ett sabbatsförbund med människan. Ett vilans förbund som vi återkommer till om en stund. Men han slutar ett förbund med människan. Det här, han säger det på andra ställen genom Gamla testamentet. Det här ska vara ett evigt förbund. Det här ska ni hålla från släkte till släkte. Det är ett förbund mellan mig och er. Så den 7:e dagen i skapelsen, den slår fast att skapelseverket är färdigt. Det var fulländat, perfekt. Det behöver inte göras någonting mer åt det. Gud njuter av skapelsen. Han är närvarande. Han är där, men han gör inget nytt. Och Gud inbjuder oss människor att göra detsamma. Att en dag i veckan säga, det är bra som det är. Här drar jag ett streck. Gud ger mig en gåva av vila. Han ger mig tillåtelse att en dag i veckan säga, det är bra nog. Jag behöver inte förbättra någonting. Jag behöver inte utveckla någonting. Förändra någonting. Det är bra nog. Och Gud ger mig den här dagen för att släppa alla sådana tankar. Att jag måste göra något mera. Förbättra någonting. Förändra någonting. Och det är någonting av vad judarna läser in i sabbaten när de firar sabbat. Det är, idag behöver jag inte förändra någonting. Inte utveckla någonting. Inte förbättra någonting. Och jag gör inget arbete under den här dagen. Ingenting saknas. Jag kan vila från mitt arbete. Gud ger det här som en gåva. Så kom ihåg det här. På den 7:e dagen är skapelsen färdig. Det är fullbordat. Gud vilar. Så ska vi återkomma till det lite senare. Och Gud inbjuder oss att göra detsamma. Sen säger han 2 andra saker här. Han säger att Gud har välsignat den 7:e dagen på ett speciellt sätt. Gud välsignade den 7:e dagen. Och att välsigna betyder att när det står välsigna i Bibeln, ordet betyder att man fyller, skänker eller utrustar med kraft för välgång, framgång, liv och fruktsamhet. Det är vad ordet betyder. Gud välsignar den 7:e dagen. Alltså Gud fyller, skänker och utrustar den dagen med kraft för människans välfärd. Och för fruktsamhet. Fruktsamhet kanske inte är ett ord vi jätteofta använder. Men fruktsamhet betyder helt enkelt vilket som helst område som hör till livet. Att det ska ha liv och kraft att bära frukt. Alltså att bli mer blomstrande. Så den 7:e dagen enligt Gud har helt och hållet att göra med att du ska ha kraft för livet. Han välsignar den 7:e dagen. Och frågan är då, har jag som människa råd om jag vill leva ett fullt, ett gott liv? Har jag råd att skippa den dagen som Gud har välsignat för att jag ska ha kraft för det här livet? Det verkar som Gud säger att den här dagen har en speciell välsignelse över sig. Och så står det att Gud helgar vilodagen. Att helga, sanctify, det betyder att sätta någonting åt sidan för ett heligt syfte. Den här dagen är avskild, den är annorlunda än alla andra dagar. Den är helgad, vi sätter den åt sidan för att den ska vara annorlunda. Den har ett högt, vi ska säga, om en dag kan ha en kallelse, den har en hög kallelse över sig. Den har ett syfte, den har någonting den dagen vill göra i våra liv. Därför är den avskild från de andra dagarna. Igen så säger Thomas Sjödin så här om den dagen. Den är till för att återskapa oss. Sabbaten är inte en dag för ensamhet. Det handlar om att vara uppkopplad. inte mot tekniska maskiner, men mot närvarande människor och mot en närvarande Gud. Sabbaten är till för att återskapa oss. Vi gör vårt arbete, våra sysslor, alla våra hemarbeten och sånt som vi måste få gjort under 6 dagar. Vi skapar, vi gör saker. En dag är till för att Gud ska få återskapa oss. Vi vilar tillsammans med Gud. Vi vilar tillsammans med varandra. Följande gång vi läser om sabbatsdagen är i Andra Moseboken 20. Och det är bland de 10 budorden. Där står det så här från vers 8 till 11. Tänk på sabbatsdagen. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Obs, vi tänker arbete. Här står det, arbeta och uträtta alla dina sysslor. Har någon annan än jag några sysslor utöver arbete i mitt liv? 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i den, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Upprepas igen, det är en dag som är välsignad. Det är en dag som är satt åt sidan för ett helt syfte. Det här är det enda budet där Gud säger tänk. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Alltså inte bara, det är 2 saker, det är inte bara att hålla den, utan också tänka på den, planera, förbereda så att du kan hålla den. Och sabbatsdagen, den får egentligen först sin kraft, inte bara av att vi tar en dag nu och då under året, utan att vi har den regelbundet. Den får sin kraft av just det regelbundna, av att vi håller den. Vi ska helga den så att den är avskild från allt annat. Den ska se annorlunda ut än våra andra dagar, säger Bibeln. Den är så viktig, står det här, så att ingen i ditt hushåll ska arbeta då. Om du frågar så här, men vad betyder det i praktiken? Vad säger han? En dag i veckan så sätter du ditt arbete, dina sysslor, på paus. Det gör judarna. På fredag kväll, de förbereder maten för, inte bara för den dagen, men också för nästa dag. De förbereder allt, det blir fest. Så sätter de, trycker de på pausknappen, det vid en viss tid. Jag kan inte exakt hur det går, men det är vid en viss tid, någonstans efter 6, det har med kanske solens nedgång och annat att göra. Så då börjar sabbaten, och från det räknar de ett dygn då de inte arbetar och gör någonting. Och du kanske säger, men tänk om jag njuter av mitt arbete. Kanske du har hört den här sången på sociala medier. I'm on vacation. Eller hur den går. I'm always on vacation because I love my occupation. Jag vet inte om det är någon biblisk tanke i det. Men det är inte så Gud tänker på det. Det är inte så Gud tänker på det. Att om du älskar ditt arbete så är du alltid ledig. Så du kan bara arbeta på. Utan han säger faktiskt att du behöver det. Oavsett om du njuter av ditt arbete eller inte. Så behöver du trycka på pausknappen. För den här dagen är skapad för dig. Det fanns många andra lagar som förknippades med sabbatsbudet, om att inte göra upp eld, står det, och om att inte bära tunga bördor på sabbaten. Och allt var där för att människan inte skulle frestas att ändå börja göra sysslor. Sen får vi anpassa dig idag. Poängen är den här, du behöver en dag då du inte ska anstränga dig för att få till stånd något, för att förändra något, för att skapa någonting. Förbättra någonting. På 7:e dagen säger vi, det är tillräckligt bra. Det är nog. Det är bra som det är. Och jag tänker så själv med sabbatsdagen. Det är en dag då jag inte behöver. Gud ger mig faktiskt tillåtelse en dag i veckan så behöver jag inte ta upp saker som är svåra eller jobbiga eller tunga. Det är en annan sak. Kanske att fara ut och hugga ved för mig är avkoppling. Det är helt annat än mitt arbete. Det är någonting som man njuter av och som inte känns tungt överhuvudtaget. Kanske du har en fritidshobby, en syssla som du känner det här ger mig energi. Då är kanske en sån sak någonting som är livgivande på sabbatsdagen. Men vi måste alltid vara försiktiga att inte tänka, ja men jag måste få det här gjort. Då måste vi säga, vänta lite, jag måste få det gjort. Om det är saken, då kanske jag faktiskt behöver ta en break från just det. Men Gud säger, arbete, sysslor, ta en break. Om det är någonting du känner du måste göra eller anstränga dig för. Gud talade det här till mig före jag började arbeta som ungdomsevangelist. Jag var ung, var ledare, ungdomsledare i Metodistkyrkan i Ekenäs. Och vi gick i skola på dagarna. Och så var vi så inspirerade för Guds rike. Vi ordnade ungdomscafé varje fredag kväll. Det förberedde vi direkt efter skolan. Kom dit och ordnade ungdomscafé för tonåringar. Och så höll vi på att städa undan till 1 eller 2 på natten. Så delade jag tidningar på lördag. Dela ut tidningar och sen till kyrkan på söndag. Någonstans under den här tiden så talade Gud, när jag läste igen och igen om sabbaten, så talade Gud och sa att han sa inte så här, du måste hålla sabbatsdagen. Jag upplevde att Gud sa, jag ger dig tillåtelse att vila en dag. Alltså, du har mitt lov. Du har liksom command från övervåningen. Du får vila en dag i veckan och du behöver det. Och jag fick liksom det djupt inom mig, jag tror jag var 16 eller 17 år, att vänta lite. Det här är inte någonting som jag behöver följa som ett bud i sig, utan det här är en gåva. Gud ger det åt mig och jag kan släppa annat den dagen. Vi får en gåva för att vi ska få eller kunna ta vara på livet. Låt mig fråga så här. Om vi tittar på de 10 budorden. Gud ger 10 bud, den moraliska lagen som en stor del av vårt västerländska samhälle, vårt rättsväsende är uppbyggd på. Och alla teologer skulle vara överens om det, skulle jag säga så gott som alla, att de 10 budorden är en evig lag. Det är inte någonting som har liksom satts åt sidan på grund av Jesu verk på kors eller det nya förbundet. Det är en evig lag, det är någonting Gud har gett som är gott för människan. Vem ska hålla med om det? Man behöver inte hålla med. Fritt fram om man inte vill. Men vi tror faktiskt det. De 10 budorden är goda. De är skapade för människan både som ett beskydd och för att ge oss liv. Men varför tar vi inte sabbatsbudet på allvar? Det 7:e budet. Varför tar vi inte sabbatsbudet på allvar och håller det? En pastor berättade, när han undervisade om det här temat, så berättade han att någon ringde honom på en måndag när det var hans sabbatsdag. Han sa att fredag är min lediga dag, måndag är min sabbatsdag. Om du funderar att vad är skillnaden, så är kanske hans lediga dag en sån dag då han kan göra sysslor där hemma och uträtta ärenden och sånt. Hans sabbatsdag var till för att vila. Och jag tänker på samma sätt, och vi pratar om det med Miriam. Om vi har 2 lediga dagar, en dag kan man uträtta sysslor och få saker gjort där hemma och så vidare. Men sen har vi en dag då vi inte behöver och inte ska göra någonting sånt. Då ringde någon honom från kontoret. Alla visste att det var hans sabbatsdag på måndag. Och någon ringde och sa, jag vet att du är ledig. Jag vet att du är ledig, men bara en kort grej. Skulle du kunna, så var han så här, vänta lite. Det är min sabbatsdag. Jo, jag vet, men skulle du bara kunna... Det. Så sa han, varför ber du mig inte att mörda någon? Och han ville göra en poäng. Du ber mig att bryta mot Guds bud. Du ringer här, du är en andlig arbetare. Du ber mig att bryta mot Guds bud. Varför ber du mig inte samtidigt att ljuga? Eller att vara otrogen eller att mörda någon? Han ville göra en poäng. Det är klart att han inte menade så bokstavligen, men han ville göra en poäng. Du ber mig att bryta mot Guds bud. Du ber mig att göra någonting som är emot livet så som Gud skapade. Du ber mig att göra någonting som i slutändan kommer att söndra mitt liv. Varför inte samtidigt be mig att göra någon av de andra sakerna? Jag tror att han har en poäng där. Det är så allvarligt Gud tar på det. Jakobs brev, om någon undrar att gäller Guds lag ännu, så säger Jakobs brev 2:10. Till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allting. Han talar om lagen. Den är fortfarande i kraft. Alla buden är gjorda för att beskydda och hjälpa oss. Sabbaten beskyddar oss och är där för att rädda oss. Lyssna hur allvarligt Gud tar på vilan och på sabbaten i andra Moseboken 31, vers 14. Ni ska hålla sabbaten, ty den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk. 6 dagar ska man arbeta, men den 7:e dagen är en sabbat för vila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Straffet för att bryta mot sabbatsbudet på Israels tid var döden. Och du ska veta det att inte alla 10 budorden, om man bryter mot dem, hade som straff döden. Så det betyder att Gud tar hårdare på sabbatsbudet än på vissa andra budorden. Han säger det här är så allvarligt. Och jag kan förstå det, om du tänker nu med hur i hela världen kan det vara på det sättet. Liksom. Man bara arbetar lite, hämtar lite ved eller någonting. Hur ska vi annars göra det här? Någon som då på den tiden, om jag tänker nu, försöker sätta mig för en stund liksom in i Guds perspektiv. Om en börjar göra det, så börjar han sprida en kultur, inte bara av att jag behöver inte vila på sabbatsdagen, utan en kultur av att jag behöver inte egentligen respektera vad Gud säger. Eller hur? Det är två saker du börjar sprida. En kultur av att men man kan nog arbeta lite. Man kan nog göra lite. Så börjar någon annan se det. Han gör så. Nej, men jag får också hämta ved. Jag får också att göra lite arbete. Så sprider du en kultur som i slutändan ska ha fått dem att gå under. Eller sprider en kultur om att det är ingen skillnad vad Gud säger. Jag behöver inte respektera vad Gud säger. Och så sprider du en kultur av att det här är inte så viktigt. Nu talar jag om Israels folk på den tiden. Varför var straff för döden? För att inte hålla vilodagen betydde att du sakta gräver din egen grav. Sakta men säkert gräver din egen undergång. Att inte hålla vilodagen. Jesus, jag tror att Gud sa det så allvarligt att den som inte gör det kommer att börja sakta men säkert ta livet av sig själv. Det kommer att leda till döden. Istället är vilodagen tänkt att sprida en helt annan kultur. 2 saker. En kultur av att lita på att om jag arbetar 6 dagar och tar ledigt 1 dag till Guds ära för att han vill ge någonting gott åt mig, så sprider jag en kultur av att lita på Gud. Jag litar på att om Gud är Gud och han säger att arbeta 6 dagar och vila 1 dag, så är han mäktig att fullborda det som inte jag klarar av på 6 dagar. Alltså det betyder att tro, lite som tionde, jag tror att om jag ger 10% av min inkomst till Guds rike, så räcker 90% längre än 100%. Om jag håller kvar 100% så räcker det si och så långt. Men jag tror att när Gud säger någonting, då blir det som han har tänkt mer välsignat än det jag hade från början, eller hur? På samma sätt, om jag litar på Gud 6 dagar, arbetar 6 dagar och tar 1 dag ledigt, så kommer de 6 dagarna att vara mer välsignade och mer överflödande av liv, mer fruktsamma, bära mer frukt än om jag jobbar 7 dagar. Jag vill hellre sprida en kultur av att nej, men jag har en vilodag. Jag litar på att Gud nog kan ta hand om mig. Jag har en vilodag för jag tror att det Gud säger är bäst. Jag litar på hans ord att det är rätt. Vad skulle hända om människor skulle börja fråga: hej, vill du komma med och göra det och det och det och det? Eller hej, kommer du på talko? Säger jag har vilodag idag. Vad betyder du har vilodag? Ja, det betyder att jag gör ingenting för att tro att människan behöver det. Det har faktiskt med min tro att göra. Jag tror att Gud vill välsigna mig på den här dagen och därför arbetar jag inte. Vet du att det här var en av judarnas största chans till att vittna om Israels Gud genom historien. Nu är det vanligt, alla känner till judarna, de flesta känner till sabbaten. Men på den tiden, vi var tillbaka 2-3 tusen år. Och du hade ett folk bland alla folk på hela jorden. Ett folk som inte arbetar en dag i veckan. Bara ett folk. Så någon ringde från ett annat land. Och så säger han, ja, kan vi komma över och göra affärer då och då? Nej, det går inte. Ja, men varför inte? Vad gör ni då? Ingenting. Okej, men vi kommer över och gör affärerna då. Nej, det går inte. Men vad har ni i kalendern? Ingenting. Nej, du förstår inte. Jag har bokat in att ha ingenting. För det är nämligen så, skulle en jude ha sagt, att vår Gud, Israels Gud, har bestämt att vi arbetar 6 dagar och en dag helgar vi för vår Gud. Vi vilar, vi har gemenskap med varandra och med Gud. Så skulle de börja fråga, vad handlar det här om? Vem är Gud? Det var ett vittnesbörd för alla folken då. Vi lever på ett annorlunda sätt. Vår Gud kan välsigna mer på 6 dagar än på 7. Vår Gud ger oss en dag då han säger det är färdigt. Det är okej, det är tillräckligt bra. Hänger du med? I några verser framåt från vad vi läste, Andra Moseboken 31:17, står det så här: det är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete, det ordet shabbat, och vilade. Han upphörde med sitt arbete, det ordet shabbat, och så står det att han vilade. Det är ett annat ord i hebreiskan, det är nefesh. Och nefesh betyder att hämta andan. Att hämta andan. Det betyder också att uppfriska sig själv. I vissa engelska översättningar så står det God rested and refreshed himself. Gud skapar världen på 6 dagar genom att tala ut ord. Han talar ut ord och det blir till. Det har du läst. Sen kommer 7:e dagen och han drar efter andan. Han tar in det allt han har gjort. Han är närvarande för det han har gjort och han vilar. Att hämta andan. Det ordet betyder att hämta andan. Att bli uppfriskad. Hesekiel säger nästan med samma ord. Hesekiel 20, vers 10-12. Jag förde dem. Den här första versen är viktig, fast det kanske verkar som att det inte handlar om sabbaten. Lyssna. Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Det här är Guds frälsningsverk för Israel. Det de firar år efter år att de hade blivit utförda ur Egypten, eller hur? Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Den människa som följer dem ska också leva genom dem. Jag gav dem också mina sabbater som är tecken mellan mig och dem för att de skulle inse att jag är Herren som helgar dem. Det finns en intressant poäng dold gällande sabbaten som gäller för oss kristna idag, som gäller vår tro på Jesus Kristus. Vilodagen ges som ett tecken. Den ges som ett evigt tecken mellan Gud och hans folk, de som tillhör honom. Ordet för tecken här är viktigt. Vad betyder det egentligen att vilodagen är ett tecken? Vilodagen är ett tecken. Hebreiskans hot kan ha följande betydelsen. Ett tecken, ett minnesmärke för någonting som redan har skett. ett tecken som symboliserar någonting mer. Till exempel ett tecken på att någon har lovat någonting. Att någon kommer att göra någonting. Det kan peka framåt det tecknet. Det är en symbol för någonting större. Det kan också vara ett löfte. Alltså någonting som Gud lovar att han ska göra. Och det här ordet för tecken kan också betyder ett mirakel som vittnar om gudomlig närvaro och ingripande. Ett mirakel som vittnar om gudomlig närvaro och ingripande. Alltså Gud stiger in mitt i verkligheten för att göra någonting i våra liv. Så vilodagen pekar både tillbaka på deras frälsning, uttåget ur Egypten, för att de skulle inse att det är Gud som räddar dem. För att de en dag i veckan skulle tänka på att de har en frälsare. En dag i veckan skulle komma ihåg att vi är inte här på grund av våra egna ansträngningar, utan vi är här för att vi har en Gud som räddar oss. Och den här dagen låter vi honom igen och igen och igen vara vår räddare. Vi försöker inte rädda oss själva, utan idag stannar vi upp med alla ansträngningar och tänker på att Gud är vår räddare. Påminner det dig om någonting som också låg framför dem? Jesus Kristus som skulle komma. Det är ett tecken, och det står här att det är ett tecken på att jag, hur står det? Jag är Herren som helgar er. Det är ett tecken mellan mig och dig. Alltså vilodagen är tänkt att vara en plats där Gud förkroppsligar att det faktiskt är han som förvandlar ditt liv. Det är han som helgar dig. Helgelse, förvandling, förvandlingen där du blir mer lik Kristus, där mörkret sakta mak får ge vika för ljuset som tränger ut och ger dig liv. Plötsligt är vilodagen inte bara sådär kul att slappna av och läsa en tidning och inte arbeta idag. Plötsligt är vilodagen ett tecken där Gud vill uppenbara att det är han som kan helga och förvandla ditt liv. Så sabbaten är förknippad med att vi blir mer medvetna om att det är Gud som helgar oss. När vi vilar från arbete ger vi alltså Gud möjlighet, lyssna, att arbeta i oss. Är du närvarande? Är du tillgänglig för att Gud ska få möjlighet att nå dig och arbeta i ditt liv? Hur ofta talar vi om vilodagen som den dag som förvandlar oss till större Kristuslikhet? Och vad skulle hända om man skulle ha den regelbundet vecka efter vecka så som det var tänkt? Då frågar man sig så här, men vänta lite, vad säger Jesus om vilodagen? Jesus talar inte jättemånga gånger om sabbaten, men till sist låt mig läsa från Markus evangeliet 2, vers 23-28, som handlar om en sabbat där Jesus gick med lärjungarna. Det står så här: en sabbat gick Jesus genom sädesfältet och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överstepräst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta. Och han även gav till dem som var med honom. Jesus tar ett exempel och så säger han så här. Och Jesus sa det till dem: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Hör du vad Jesus säger? För vi tänker kanske direkt att Jesus slår ifrån fariseernas tanke om sabbaten. Varför gör era lärjungar det som inte är tillåtet? I sanning, om du läser lagen, om du läser Moseböckerna, så var det här inte förbjudet, utan det var tillåtet också på sabbaten att där man gick ta ax med händerna och äta det. Det står rakt upp och ner att det är tillåtet. Men man fick inte skära det med en skära. Samla in ax med en skära på sabbaten. Så du fick ta och äta. Så egentligen hade de fel, men vad Jesus fäster sig vid, han säger sabbaten blev gjort för människan och inte människan för sabbaten. Han säger vad ni har gjort är att ni tar sabbaten och gör den full av regler. Inte, ja, det här får man göra, nej, det här får man inte göra. Ni har bara gjort det till en religion. När Gud säger att sabbaten är gjord för människan. För människans bästa, för att människan behöver det. Så Jesus sätter inte sabbaten åt sidan på något sätt. Vi ser ingenstans att Jesus skulle säga att sabbaten inte längre ska hållas. Men han säger, hej, sabbaten är inte bara regler och bud, någonting du ska hålla. Sabbaten är gjord för människan och jag är sabbatens herre. Där var man firar sabbat, där är Jesus sabbatens herre. Han är herre över sabbaten, han förknippar sig med sabbaten på ett speciellt sätt. Det är en gåva som är given åt människorna. Några verser senare så kollar fariserna, kommer Jesus att hela på sabbaten? Och så säger de, så står det så här. Sedan frågade han dem, är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda? Men de teg. Då såg han omkring sig med vrede, bedrövad över deras hjärtan, över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sade han, räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Hela poängen är det här. Jesus kommer för att rädda. Är det mer tillåtet på sabbaten att göra gott än att göra ont, att rädda livet än att döda? Jesus kommer, han är sabbatens herre. Och jag tror faktiskt att Jesus medvetet botar på sabbaten för att han ville säga, just på sabbaten så kommer jag för att hela och upprätta er. Jag kommer för att vara närvarande. Han säger inte som någon princip att gå alltid ut på sabbaten och göra gott mot alla människor. Ta det liksom som ett bud. Men han säger, nej, det är tillåtet. Det är tillåtet och jag är här för att bota er. Han kommer för att göra gott och rädda liv. Låt mig till sist föra dig tillbaka till det största Jesus har gjort. Jesus dör på korset för dig och mig, eller hur? Han dör för våra synder. När sker det här? Det här sker på den sjätte dagen i veckan enligt judarnas tideräkning. Det är förberedelsedagen, står det. Jesus hänger på korset på det som vi kallar fredag, judarnas sjätte dag i veckan. Han hänger på korset, han lider, han dör. Och det sista Jesus ropar ut innan han dör är, det är fullbordat. Så dör han, blir begravd och är i graven på den sjunde dagen, på sabbaten. För att symbolisera, för att, som om han skulle säga, det är färdigt. Jag behöver inte ens stiga upp ur det döda idag. Det var ju förstås profeterat att det var just så här han skulle gå. Men han är där för det är färdigt. Han har gjort det. Därför behöver ingen människa längre försöka arbeta sig fram med egen möda och förtjäna Guds kärlek. För Jesus gjorde 6 långa arbetsdagar andligen för din skull. Och när han dör säger han, det är färdigt. Vi kan vila, vi kan pusta ut, vi kan hämta andan. Och på första dagen i veckan så uppstår han. Och mörkret är besegrat, synden är övervunnen. Till och med Jesus är i graven på sabbatsdagen. Och vilar från sitt arbete, för han säger, det är fullbordat. Precis detsamma som Gud säger efter att ha skapat i 6 dagar. Det är fullbordat, säger Jesus när han dör för din synd. Och säger, du behöver inte arbeta mera. Och där börjar andligen en sabbatsvila för varje människa. Du kan stiga in i en relation med Gud där det inte handlar om krav, där det inte handlar om att göra mera, där det handlar om att njuta av Guds närvaro, av den Gud är. Att glädjas i Gud och i gemenskapen med alla hans barn. Gud gör oss det yttersta goda där vad Jesus dör för oss. Det är fullbordat. Då måste jag frågar mig, inte har jag råd att ha en vilodag i veckan? Det är fel fråga. Frågan är, har jag råd att inte ha en vilodag i veckan om jag vill att Gud ska verka i mitt liv och förvandla mig? Om jag vill ha tag på det goda livet? Har jag råd att inte ha en dag som markerar att idag är det Gud som verkar i mig? Inte jag som försöker göra någonting för Gud. Det är han som helgar mig.